Nej, för en sak man ska tänka på är ju faktiskt att när man är referens till någon så sätter man ju sitt eget namn lite på spel också. För om den här personen sen suger så kommer ju det nya bolaget tänka, hur fan kunde Madde vara referens till den här? Alltså jag litar inte på henne mer nu, för att det var ju helt fel det hon sa.
Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
Hej Sofia! Nej, fan fult. Det är så hemskt att jag ska säga hej, men jag måste säga hej nu. Alltså, ja, nej, men jag kände att jag var tvungen att säga ditt namn för att det har varit ganska många på sistone nu som har sagt så här att de fortfarande inte vet vem av oss som är vem.
Mm.
Och vi, i början när vi startade podden så var vi ganska duktiga på att typ så här presentera oss i varje avsnitt. Men sen har ju det liksom fallit bort för att...
Gjorde vi det?
Ja, men vi brukar ju säga så här, jag som är Sofia. Jaha. Eller du sa det. Jag sa ju inte det, för det är inte jag som är Sofia.
Men vad töntigt. Ja. Mm. Vi kanske ska börja göra det varje avsnitt. Ja, men och hela tiden adressera varandra vid namn. Så här, vad tycker du, Madeleine?
Ja, men jag gillar ju när folk gör det. Jag blir alltid så imponerad när det är någon person som jag nyligen har träffat som typ säger mitt namn. Då blir jag så här, oh shit, de minns vad jag heter. Det är inte
det
jag.
Det är snyggt. Men det är konstigt i en konversation mellan dig och mig att jag ska göra det hela tiden. Ibland säger jag ditt namn för att jag gillar det. Men...
Jag säger aldrig ditt namn.
Nej, du tycker mitt namn är fult.
Nej, det tycker jag inte. Det är jättefint. Men i alla fall. Det är ju då jag som är Madeleine och du är Sofia. Vi får se om det hjälper nu.
Men det, vi har ändå olika dialekter. Det är det som jag tycker är lite märkligt. Men jag har tänkt så många gånger på att det vore mycket coolare om du hade en bättre skånska.
Ja, jag får väl börja.
Men du behöver inte prata som att du är från liksom landet helt så. Men så här, en mer Carolina Gynning, tänker jag.
Ja, jag gillar verkligen hennes dialekt. Den är ju så...
Den är så grov.
Ja, men ändå fin. Men jag har ju inte skånska R, det är ju det.
Ja, men det
jag kan inte riktigt göra dem heller.
Får du träna? Ja. Hur kan man inte kunna? Hur kan du inte kunna det när du ändå växte upp här?
Det är lundensiskan liksom. Man har inte oftast inte rullande, eller man har ju rullande R i Lund, så att det är...
Har du rullande R?
Ja.
Säg något. Säg något
på R. Ring mig.
Ring mig, men så säger du också.
Ja, ja, exakt. Skånska R är ju...
Jag kanske ska börja prata skånska, så kan du prata ditt rikssvenska.
Ja, vi får se. Nej, shit, nu blir det verkligen sidospår. Jag känner, jag har liksom glömt lite hur man spelar in podd.
Men ska vi kanske säga varför du har glömt?
Ja, vi har ju inte spelat in nu. Alltså när spelar vi in senast? Det är typ en månad sedan eller någonting. För att nu har ju min bebis äntligen kommit.
Du är en morsa. Alltså.
Ja, det är lite sjukt faktiskt. Vi pratade just om det innan att jag sa hej då till min son. Och det känns så konstigt. Min son, liksom, har jag en son
helt nu plötsligt? Påhittat.
Ja. Nej, så att, vi har haft lite förinspelade avsnitt. Men nu är vi back on track. Och han fyller faktiskt 4 veckor idag.
Mm. Du är riktigt som kvinna som återgår till arbetet efter 4 veckor.
Ja, men
nu kör vi.
Nej, jag ska inte jobba. Det är ganska skönt faktiskt också att ha podden och vara lite... Inte bara amma, byta bajsblöjor, sitta liksom fast i soffan.
Så att, lite ajour.
Mm, precis. Jag kan säga att i natt så var jag vaken mellan 3 och 6. Så att,
kul.
Man är ju pigg.
Du har börjat dricka kaffe också. Du har inte druckit kaffe på typ
flera år. Ja. Nej, jag har druckit koffeinfritt, men nu kände jag att jag måste ha koffein. Så att, times change.
Snart de tunga drogerna för att överleva.
Exakt. Nej, fint. I alla fall, från det ena till det andra så vill jag påminna om att vår kompis Sebastian Berglund, som var med i avsnitt 138, som pratade om att vara självlärd utvecklare. Jag är säker på att du kommer ihåg det. Jag tror
det var ett jättepopulärt avsnitt.
Ja. Han pratade ju lite i det avsnittet om att han är med och har grundat konferensen Sketch and Build. Så jag tänkte bara att vi måste ju påminna nu, för att det är ju snart dags för den konferensen. Det är den 18 april.
Mm.
Så det är ju, ja, som sagt, det är bara några veckor kvar. Så om du jobbar med, eller inte jobbar, det kan vara att du pluggar, men om du är intresserad av utveckling eller UX, för det är det som är så coolt att den tar ju upp båda aspekterna. Och om du befinner dig någonstans i närheten av Luleå så tycker jag absolut att ni ska kolla in sketchen bild och se. Det var en talare som jag tyckte var jätteintressant som skulle prata om accessibility. Och han var själv blind. Så det är så här, gud vad nice med någon som faktiskt har first hand experience av typ skärmläsare och allt sånt här. Och kan säga, inte att vi ska sitta och gissa oss fram liksom, hur det är att använda en sida när man har någon nedsättning.
Nej. Nej, men grymt, även om man inte bor i närheten av Luleå så kan man ju faktiskt åka. Du och jag skulle ju antagligen ha varit där, men i och med hela den här 4 veckors bebissituationen och att jag vill gärna ha ditt sällskap om jag skulle åka upp så dit, åka till så är inte själv. Där, men jag har aldrig varit där så jag hade verkligen, verkligen velat åka nästa år.
Ja.
Så då kanske vi ses där. Men hör av er om ni åker dit och hur det var. Posta på vår Discord också. Det är kul att se. Och sen ska vi säga tack till våra patrons också. Särskilt våra stjärnsupportrar som är Alicia, Björn, Jonsson, Dag Grönell, Kajetan Kashimerchak och Lars Nyström.
Ja, så stort tack till er. Och så tar vi lite nyheter också. Först ut så har vi bara ett litet rykte som jag ville bemöta här. Och det är att det tisslas och tasslas lite om att i sommar så kommer GPT-5-modellen att släppas.
Mm.
Och jag vet inte, det är liksom inget datumsatt eller någonting. Men det är någon insider som vill vara anonym som har liksom pratat med Business Insider-tidningen. Och bara såhär, ja, här är det ska komma.
Men vad är det nya då? För man kan ju ändå tänka sig att så här, vi har ändå sett 3.5, 4 släppas.
Nej, men de har inte riktigt gått ut med vad som ska släppas i 5:an. Så jag vet faktiskt inte, utan jag tänker bara att det kanske är en ännu bättre modell. Och det är det som känns så konstigt, för att jag tycker redan 4:an är så pass bra. Liksom.
Mm. Men den är stolpig nu när man börjat vänja sig vid olika AIs. Så GPT-4 har, man känner igen att det är just ChatGPT som genererar. Ja. Om man jämför den med, vi har använt Gemini Advanced nu ett tag. Och man ser ju skillnaden i svaren på hur de kommer de kanske ansluta den till internet som Gemini. Den är ju uppdaterad med allt det senaste. Så att, eller typ så här, är det bättre kodstöd för utvecklare?
Ja, vi får se. Det ska bli spännande i alla fall. Som vanligt så kommer ju den släppas för betalande kunder. Mm. Och vi har ju pausat våra subscriptions just nu, så vi får se om det blir dags att återuppta dem igen eller hur vi väljer att göra.
Mm. Ja, just för att vi utvärderar Gemini, va? För att det är, jag vet inte om det kommer vara när vi släpper avsnittet fortfarande, men det är, du kan prova det gratis i 2 månader, alltså advanced-versionen. Mm. Så det är kul att jämföra, men den har inte lika mycket features. Men...
Ja, spännande med uppdateringar i alla fall.
Mm.
Och på tal om AI, så har vi också det nyaste tillskottet, Devin. Känner du till Devin?
Nej.
Nej. Devin är en, vad ska man säga, en väldigt mänsklig AI som är till för att vara liksom en mjukvaruutvecklare. Så att det är forskare på Cognition Labs som har startat då det här projektet som de kallar för Devin. Och Devin är liksom, ja, han har sin egen command line, han har sin egen browser, sin egen code editor. Du ser liksom allt det här i egna fönster. Så du kan ju se hur han verkligen så här kör NPM install eller typ så här googlar upp någonting. Och så här. Alltså, den gör ju allt det här som görs i bakgrunden i ett vanligt AI. Det är bara att du faktiskt ser vad den gör. Det känns verkligen som att det sitter en annan person och gör det.
Men nu när du säger, jag tror att jag såg en kollega skriva om det, men att typ så här, för det finns ju en rädsla av att AI kommer ta vår jobb, men att jag undrar om det var den här som var ändå så pass dålig att den liksom producerar faktiskt inget vettigt ändå.
Alltså i demot som man kan kolla på så var uppgiften typ att han skulle jämföra prestandan på 2 olika API:er och då typ skapa han en plan för hur han ska utveckla det här, bygga projektet, implementera API:erna, använder browsern för att kolla upp API-dokumentationen och allting och sånt. Och sen när det kommer något problem och det uppstår en bugg så lägger den till liksom debugkod och allting och kunna och så här analysera loggar och sånt för att se, precis som vi skulle gjort. Och sen skapade den en hemsida för att visualisera då datan och allting. Jag tyckte det var alltså ganska coolt ändå.
Men kan man, alltså jag förstår att demo, man kan ju hitta något use case som blir perfekt liksom för demot skull. Men när den skapar en sån här plan och, eller fastnar lite, kan man som människa liksom komma in och hjälpa till, vet du det?
Jag vet faktiskt inte. Man borde ju kunna göra det. Alltså för det är tråkigt om det bara är en så här, du skriver in prompt så att säga och sen så kan du inte interagera mer med den. För som, så som man gör med andra AI så har man ju ändå en konversation om det är någonting, man vill finjustera någonting eller typ så här, du missuppfattar det här lite, gör så istället. Man borde ju kunna göra det med Devin också.
Ja, för det blir ju ändå så här, det kan vara svårt att uttrycka sig helt rätt från början. Och den kommer ju inte kunna allting.
Nej, precis. Men den är ju fortfarande under utveckling. Detta är ju ingenting som finns publikt om man vill testa det, utan vill man testa det så måste man kontakta Cognition Labs. Och jag vet inte, alltså, jag vet inte hur många som får göra det, kanske inte gemene man. Men jag tänker att det finns ju en enorm potential i det. Alltså att om man kan få till, alltså jag tänker om man sitter som ensam utvecklare till exempel, så kan det vara väldigt skönt att ha någon och kunna bolla mer med som kan liksom parprogrammera nästan. Så att, ja, jag tycker det är väldigt coolt i alla fall. Vi får se vad det blir av det.
Det är ju ja, lite läskigt. Tar den bort behovet för juniora utvecklare liksom. Då blir man mer som en, ja, men som någon slags supervisor, en seniorutvecklare som sitter bredvid en junior och hjälper till.
Ja, ja, vi får se.
Men jag hoppas det är några år kvar.
Ja.
Så att in med alla i branschen snabbt.
Nu ska vi gå tillbaka lite i tiden, nämligen till avsnitt 135. Jag räknar inte med att alla kommer ihåg vilket avsnitt det var.
Nej,
så här i huvudet.
Det måste varit typ i somras, eller jag vet inte.
Ja, något sånt kan det vara. Vi hade gäst med oss, vi hade med oss vår vän Linus och vi hade en lyssnarfråga om en person som sa att han inte riktigt kände sig som någon T-shaped developer. Och han har inte fått så mycket djup i sin kunskap för han hade jobbat med så himla många olika saker. Han berättade att han har både utvecklat i C++, Java, Dart, Flutter, lite Swift. Och även jobbat med support och kundutbildningar och så här. Och hans kärnfråga var egentligen, finns det jobb för någon som mig? Och just det här lite...
Men just det, han var väl rädd att så här, om jag minns rätt så... Han skulle kanske in som konsult och så tänkte han att men som konsult behöver ha en spetskompetens.
Precis.
Och då sa vi nog så här, nej, det är nog nästan tvärtom kanske. Eller det beror på.
Ja, precis. Hur som helst så har han återkopplat till oss, vilket är skitkul. För att vi säger alltid det, att vi vill ju få återkoppling när vi har frågor. Och nu är det faktiskt äntligen hänt. Så jag tänkte bara att vi ska läsa upp och höra lite om hur det gick för honom. Så han skriver så här. Hej igen Madde och Sofia. Jag skickade ett mejl till er i somras som ni läste upp i avsnitt 135 och ni bad mig skicka en uppdatering om hur det gått, så jag tänkte att jag skulle göra det nu. Som jag skrev då så var jag orolig att min breda erfarenhetsprofil med brist på spetskompetens skulle göra det svårare för mig att få uppdrag som konsult, och det visade sig stämma till viss del i alla fall. Jag fick i och för sig ett uppdrag nästan direkt i ett startup där min profil passade utmärkt, men som startup har man sällan särskilt god ekonomi och det var ett ganska kort uppdrag och strax före jul så hamnade jag på bänken. Förra gången jag skrev så glömde jag nämna att konsultbolaget jag tog anställning hos hade provisionsbaserade löner, vilket gjorde att även om jag använde min extra tid till att förbättra mina kunskaper så var det en tuff period.
Mm. Ja. Vi kanske ska nämna att på bänken, för de som inte är konsulter, det är, du är fortfarande anställd av konsultbolaget men du har inget uppdrag.
Precis, och olika konsultbolag har ju olika modeller, så att vissa har ju att du fortfarande får full lön, men de som har till exempel provisionsbaserade löner då kanske du inte får full lön, du kanske inte får lön alls om du inte har uppdrag. Det ser väldigt olika ut, och här så verkar det ju som att han inte har fått så mycket pengar då, antar jag. Han fortsätter så här. Det hjälpte inte att flera av mina kollegor med bättre spetskompetens än mig också var utan uppdrag. Så det var ju rätt hård konkurrens. I slutändan så valde jag att lämna konsultbranschen och jag jobbar idag på ett mindre produktbolag som software development manager och trivs utmärkt både på företaget och med min nya roll. Det visade sig att min bredd passade utmärkt här och att det blev lite av en lyckoträff både för mig och för mitt nya företag. Jag ångrar inte att jag tog steget och testade på att vara konsult, men om jag hade haft bättre koll på branschen så hade jag kanske agerat annorlunda. Dock har jag aldrig fått mitt nuvarande jobb annars, så jag är väldigt nöjd med slutresultatet av det här lilla äventyret. Återigen, tack för en bra podd. Men vad kul. Alltså det blev ju bra till slut ändå.
Vilken lycklig historia. Alltså från att så här, för jag tror han skrev att han hade jobbat i 5 år och att det inte kändes så länge, och så har man gjort ditten och datten. Och att han kände att det drog ner hans profil.
Mm.
Och så ändå så här på ganska kort tid. Alltså software development manager. Jag antar att det är lite...
Som engineering manager kanske?
Ja, jag får ingen aning. Det kan vara så många olika saker. Eller att det är en sån lead developer eller tech lead. Det kan också vara. Ingen aning. Men fantastisk resa på så kort tid.
Ja, grattis till det.
Allt löser sig till slut. Det är knäppt.
Det finns kanske inget rätt eller fel. Alltså, allt är bra. Det beror ju på hur du utnyttjar din kompetens och hur du kan på något sätt sälja in den också.
Mm. Det här var väl en roll som han antagligen då aldrig hade ens tänkt sig.
Nej, förmodligen inte.
Häftigt.
Ja, kul.
Tack för att du skrev.
Ja,
ni andra, hör av er då om ni har skrivit och så har det hänt någonting. Men ska vi också prata lite om våran sponsor för det här avsnittet? Det är ju faktiskt Salt som vi återigen är sponsrade av, och det är vi superglada för. Så att om du har erfarenhet av programmering, du har till exempel gått en bootcamp, du är väldigt duktig på att koda men det kanske är lite svårt att landa ett jobb då efter ett bootcamp fast du är skitgrym. Eller så kanske du har en universitetsutbildning. Alltså många har ju gått KTH och så har du gått, inte programmering, men de här andra inriktningarna där du ändå lär dig programmera så att du kan det. Och du vet liksom inte riktigt hur du kommer in i utvecklarvärlden, så är det någonting för dig. Och Salt ger dig verktygen för att bli en bra mjukvaruutvecklare.
Ja, men verkligen. Först och främst så är det väldigt intensivt och lärorikt. För att det börjar ju med att man har en månaders pre-course där man går igenom programmering och liksom fräschar upp kunskaperna. Och sen går det vidare till en 3 månaders bootcamp som är fullspäckad med praktiska övningar. Och då ses man på plats tillsammans uppe i Stockholm och träffar sina andra kurskamrater. Och då lär man sig allt ifrån mobbprogrammering till hur man jobbar med agila metoder. Precis som det är när man jobbar i verkligheten. För det är det som kan vara lite svårt om du har gått en bootcamp eller på universitetet. Att man har liksom inte riktigt fått grepp i hur är det faktiskt att jobba på riktigt. Men det får man lära sig här. Det är också jobbförberedande. För det handlar inte bara om teori. Utan man får faktiskt chansen att testa sina vingar i ett skarpt läge. Och jobba i ett team där man löser verkliga problem. Så att mycket handlar om att det ska vara så likt verkligheten som möjligt. Efter den här bootcampen så hjälper ju Salt dig att hitta en konsulttjänst i ett annat tech-team. Så under 1 års tid så får du samla på dig värdefull arbetslivserfarenhet och knyta kontakter. Och sen efter det här året så kan du ju faktiskt välja att bli anställd på det här bolaget om de nu vill anställa dig. Kunden du är hos får chansen att utvärdera din kompetens under 1 år innan de faktiskt tar beslut att anställa dig. Och du får ju en superunik chans att faktiskt visa vad du går för.
Mm. Så känner du att du har bra förkunskaper i programmering, så tycker vi såklart att du ska söka till Salt redan idag. Så spana in deras utbildningar på salt.study. Det finns länkar till avsnittsbeskrivningar och så kan du ansöka där. Okej, så nu har vi en ganska spicy insändare som vi har fått. Och du och jag har inte ens pratat om den här innan, utan vi har bara sagt här, okej, vi kör den här. Och så får vi se vad vi tycker.
Mm.
Personen skriver så här: min tidigare chef ville inte vara min referens. Detta är en några år gammal historia, men den är lika aktuell idag. Jag bestämde mig för att se vad jag är värd på arbetsmarknaden som mjukvaruingenjör på grund av diverse missnöjen kring löneutveckling hos den dåvarande arbetsgivaren. Så jag började skicka ut ett antal ansökningar, jag gick på intervjuer och long story short så satt jag där med 2 extremt bra erbjudanden. Ett av erbjudandena var inom samma koncern och det andra var på ett helt annat bolag. Chefen var helt okej med att vara referens för tjänsten inom samma koncern. Men när det kom på tal om att vara referens till tjänsten utanför koncernen så blev det mothugg. Sättet chefen resonerade på var att hen inte ville hjälpa mig utvecklas utanför koncernen. Och det chockar mig än idag. Jag kan förstå argumentet ur arbetsgivarens perspektiv om det är en anställd som man inte vill bli av med. Men att aktivt säga att man inte kan tänka sig hjälpa en anställd utanför koncernen är något som kommer vara ett frågetecken för mig resten av min karriär. Nu i efterhand kan jag förstå att ens nuvarande chef kanske inte är den bästa personen att fråga om att vara referens. Men vi hade en så pass hälsosam och bra relation under den tiden så jag kände mig bekväm med att fråga ändå. Oj, så fel jag hade. Detta var i alla fall sista gången jag frågade nuvarande chef om att vara referens, oavsett hur bra relationen däremellan är. Och jag vill också göra två tillägg. Utöver det här så är det den absolut bästa chefen jag har haft. Och det andra är att hade jag varit riktigt jobbig så hade jag efterhand kunnat begära ett tjänstgöringsbetyg eller arbetsintyg enligt lag då bolaget hade kollektivavtal. Detta hade tvingat arbetsgivaren att skriva en rekommendation.
Okej. Vill du ha min första spontana reaktion då?
Ja.
Okej, det första jag tänkte var att jag personligen skulle aldrig ha fallit mig in och fråga min närmsta chef om ett omdöme när jag söker nytt jobb. Skulle du ha gjort det?
Jag ser chockad ut. Va? Ja.
Jag tycker det är så konstigt.
Men vem ska man fråga då, eller?
Alltså det finns ju tusen andra, eller det beror ju såklart på hur länge du har jobbat på arbetsplatsen och så vidare. Men jag, till exempel om jag skulle ha en rekommendation just nu i det läget jag är i, så skulle jag fråga att i första hand någon av mina gamla chefer. Jag har ändå jobbat så pass länge nu att jag har haft ett par stycken. Och de gamla, även om jag har jobbat på samma bolag så har jag bytt chefer och de cheferna jobbar inte längre kvar på bolaget. Överlag så tycker jag det är konstigt att fråga någon att vara referens när du fortfarande jobbar på bolaget. För det blir så här, alltså det är ju lite som att man erkänner otrohet typ, tycker jag.
Men är det sant? Jag trodde inte alls du skulle säga det. Jag har andra saker, så här, invändningar kanske, men eller till varför situationen blev så här. Men jag hade aldrig gått till chefen om vi hade en sur relation. Det hade jag inte. Men om vi har en bra relation och att chefen till och med så här, men den vet att vi har kanske under flera år, alltså att jag har uttryckt som den här personen ett missnöje kanske över min lön, men så har vi en jättebra relation.
Mm.
Då hade jag önskat att jag kan gå och säga att du, jag har sökt ett nytt jobb och det är verkligen en dröm och chans och liksom, jag kanske går upp 15 000 i lön. Mm.
Ja, alltså det är ju, det känns ju på något sätt mer ärligt bara att göra det.
Mm.
Det kanske är jag som är lite så här sneaky och vill typ mörka om jag skulle söka nytt jobb. Alltså, jag kan absolut köpa att man är transparent och säger att jag letar faktiskt efter annat eller så här. Ja, nu får ni skärpa er här liksom för att jag tittar mig runt. Men jag vet inte, jag tycker det känns lite hemligt att söka ett annat jobb på något sätt. Alltså jag vet inte, jag skulle inte vilja säga det till min chef.
Jag hade inte heller sagt att jag håller på att söka. Kanske, om inte det var, men det beror på vad det är för situation. Det kan ju vara att man säger, men då kommer jag söka nytt om ni inte erbjuder mig. Då är det rätt öppet.
Mm.
Men referenser lämnar man ju oftast i sista steget. Alltså precis innan, när du har gått igenom alla intervjuer, de säger okej, men nu ska du typ skriva på.
Mm.
Vi vill bara ta lite referenser. Då är det ju redan färdigt, liksom. Du kommer ju gå.
Men tänk så är det inte det då. Tänk så får man inte jobbet sen av någon anledning, liksom.
Mm.
Och så ska man vara kvar på jobbet och så vet de att du har liksom knackat på hos din nästa.
Nej, jag förstår. Men man kan inte bli sparkad för det.
Nej, absolut inte. Jag vet inte, vad tänker du då? Alltså, för du hade varit fin med att göra det då.
Men jag hade inte frågat en chef som jag vet ogillar mig.
Nej, det är ju dumt.
Nej, eller så här, inte ogillar, men att man inte har kanske, jag vet inte, som konsult så kan det variera hur mycket chefen vet om ens jobb.
Mm.
Alltså det är jätteolika på olika konsultbolag. Vissa chefer är utvecklare själva. Vissa chefer är utvecklare men är inte bra chefer ändå. Alltså det är så många variabler. Så man vill ju ha någon som verkligen känner en bra.
Mm.
Men jag kan säga att med min nuvarande chef som inte är en utvecklare så är jag väldigt trygg med att För jag ser det mer som att jag ber om hjälp. Och jag hade ju ställt upp för min chef. Om den hade fått en ny möjlighet alla gånger. Men det är nog det som jag tycker är sjukt med den här situationen. Att chefen reagerar på det här sättet. Att men om den personen byter jobb och du vill in på det bolaget i framtiden. Alltså du skadar ju dina möjligheter.
Det är sant.
Och så kanske den här anställde berättar för alla att ja, men den här chefen beter sig så här om du vill byta jobb.
En sak jag tänkte på som inte helt framgick. Nu är detta bara spekulation. Men jag tänker att de här två olika jobben som fanns på bordet. Den ena var inom samma koncern och den andra var något helt annat. Jag undrar om det är liknande jobb. Eller är det så att det här andra jobbet som var utanför koncernen kanske är väldigt olikt jobbet som personen har idag. Alltså säg att personen jobbar idag som backend-utvecklare. Och det här nya jobbet är som frontend-utvecklare. Då kanske chefen känner att jag kan inte lämna omdöme för att jag tycker inte personen är bra på fronten till exempel. För det är ju faktiskt så att ska du lämna ett omdöme så måste du ju vara ärlig i det. Du får inte ljuga och säga nej men Sven-Åke är världens bästa frontend-utvecklare fastän han inte är det. Det skulle ju potentiellt kunna vara något sånt också. Det behöver ju kanske inte vara att chefen inte vill att personen ska byta koncern. Jag vet inte, det är som sagt, det är bara en spekulation. Men det skulle kunna vara en anledning. Det kanske inte är chefen som är douche utan vill vara ärlig typ.
Jag kan säga att jag ställer lite följdfrågor till den här personen. Just för att förstå lite mer. Och som jag förstår så är det liksom liknande. Och att, alltså anledningen var mest på att ja, men stannar du här inom samma koncern? Det är ändå så här. Jag kommer inte ihåg hur många som jobbar på den här koncernen. Men det är så pass stort att det är ändå som att du byter jobb. Men att så här, ja, men så länge det här inne, då känns det ändå bra. Men det var liksom som att, så här, men gud, hur kan du ens fråga mig om att ge dig en referens för att gå någon annanstans? Jag vill inte bli av med dig. Alltså att det var liksom som att det var en absurd fråga.
Ja, alltså jag är nog ändå lite inne på chefens spår där. Jag hade tyckt det var konstigt om jag var chef och blev tillfrågad.
Men det är det jag tänkte fråga. Liksom. Säg att du är någons chef och ni har en bra relation och den berättar att ja, men så här, jag har sökt jobb. Det är verkligen ett drömjobb. Ja, jag liksom vill byta och jag hade velat ha dig som en referens för jag tycker att vi har haft en god relation. Jag tycker att du ser vem jag är. Så jag hoppas att du vill vara det. Vad hade du sagt?
Alltså jag ser ju båda sidorna av myntet på något sätt. Alltså jag som chef har nog blivit lite... Man har ju såklart blivit besviken att personen vill lämna. Men å andra sidan, det beror också på, är det ett drömjobb liksom? Personen har alltid velat jobba på Zalando, säger vi. Och så har den fått erbjudande på Zalando. Det är väl klart att man vill att den ska få fullfölja sina drömmar.
Men säg att det är en konkurrent då. Du och jag jobbar på ett bolag och den andra går till verkligen en tydlig konkurrent.
Ja, då har jag faktiskt blivit lack. Alltså så här, för då är det kanske inte drömjobbet i samma bemärkelse. Då är det bara ett annat konsultbolag. Då jag köper att chefen blir lite lack.
Vad hade du sagt då?
Oh, svårt. Alltså det är ingenting som tvingar en att vara referens. Alltså så. Men samtidigt. Man sabbar ju relationen lite. Alltså så här. Även om den här personen stannar kvar på bolaget. Så har ju den fått en annan bild av sin chef. Att chefen är dryg. För man hör ju på personen som har skrivit att hen är irriterad över det. Så att relationen har ju förmodligen påverkats. Så att. Jag vet inte. Jag tror det har varit bättre att föra en annan typ av dialog. Liksom. Varför vill du byta? Finns det någonting du inte trivs med här? Är det något vi kan förbättra? Alltså så. På det sättet. Typ. Det är klart det är en stor grej att säga nej, jag vill inte vara referens. Men ja. Nej, den är knepig. Vi skulle ha frågat våra chefer, typ så här, vad skulle du gjort om...
Vi provar säga upp oss, så får vi se hur de reagerar. Vi vill ändå ha en ärlig.
Ja, exakt.
Så bara, skoja!
Det är nog jättepoppis.
Jag har också spelat in det här och skickar in det.
Ja, men så gör ju vissa poddar att de ringer live, så man hör hela samtalet.
Jag ska säga upp oss live.
Det har varit roligt. Det är snart första april. Nej. Men hur skulle du ha bemött det om du hade en anställd som kom och sa det då?
Nu har inte jag varit med om den situationen, så det är ju bara så här, chef, hur jag önskar. Ja, men hur jag önskar att jag hade bemött det. Jag tror att jag hade, vi säger att det är ett konkurrerande bolag och det handlar liksom om, det är inte det här drömjobbet så. Men är det drömjobbet, då hade jag definitivt hoppas att jag hade verkligen så här sagt, jag förstår.
Ja, men
jag förstår verkligen att du vill dit, det är skittråkigt för oss. Finns det någonting vi kan göra sådär, men jag hade ändå förstått.
Ja, men det, jag köper det, jag håller nog med dig om det, just om det är liksom once in a lifetime opportunity. Då är det sjukt kul att de får göra det.
Ja, det är svårt att argumentera. Mm. Ja. Man kan vara lite stolt när man kan använda det som så här, vi har skolat upp någon som har fått ett sånt här jobb.
Precis.
Så det hoppas jag att man gör. Men säg att det är någon verkligen så här konkurrent och det känns så här, men gud, varför ska du dit för 5000 spänn extra istället för att vi kanske kan göra någonting? Så jag hade nog blivit besviken, men jag hade nog blivit mer besviken på mig själv. Alltså direkt där. Jag hade känt att okej, får jag fråga varför? Och så hade det kanske varit något med så här, men jag har inte fått den lönen jag vill och inte det uppdraget jag vill kanske. Och inte utvecklas som jag vill. Och jag hade nog bara försökt bemöta det. Jag hade inte varit glad. Men jag hade nog sett det som ett misslyckande hos mig. Hur kaxig en personen är. Vissa är ju jättekaxiga och bråkar om löner, varje lönesamtal och så. Och sen hade jag definitivt ändå varit, alltså jag hade varit referens om jag kände att jag tyckte om personen. Annars hade jag väldigt ärligt sagt att jag kommer ha svårt att vara din referens, för det kanske inte blir världens bästa referens.
Mm.
Så att lite sådär, men tycker jag om personen hade jag alltid lämnat en bra referens, för att den personen kanske hjälper mig sen.
Mm.
Eller bara för att såhär, hindra någons, jag vet inte, varför ska jag hindra någons karriär och att bli glad?
Nej, för visst, nu säger det så känner jag mig som en hemsk människa, men jag får väl inse att jag är det. Nej.
Ja, men jag har hört en kollega till oss faktiskt som var på något mindre, typ så här familjeägt bolag tror jag, som utvecklare, och att när han slutade så gick liksom den här typ vdn i taket där och bara liksom skrek och så här, alltså såg det som ett svek.
Oj.
Och blev helt, och så kan det ju vara att på mindre bolag,
ja,
där tror man att man ska liksom jobba tillsammans hela livet och vara lojal. Så att absolut, det kan hända.
Det är ju också det ska ju inte gå till överdrift. Det är klart att folk måste få lov att slita utan att det ska bli en stor grej av det.
Men där kan det ju påverka väldigt stort. Men det är det jag blev chockad över. Alltså om det är en koncern, jag antar att det är väldigt, kanske 1000 eller fler anställda. Och att man, ja, man känner på det sättet på ett så stort företag.
Ja. Men det kan ju vara att det finns många små, alltså nu vet vi inte, eller jag vet inte vilken koncern det gäller, men det kan ju ändå vara att det är ett litet bolag inom koncernen till exempel. Ingen aning.
Sant.
Men jag tänker vem...
Och personen kanske inte hade en så hälsosam relation som han trodde här.
Så kan det vara.
Vissa är ju så himla så här, alla tycker om mig och jag är så duktig, men så är man sjukt jobbig faktiskt.
Ja.
Och kanske har så här tidigare hotat dem att byta liksom 2 år, och till slut så kommer man så här och bara, nu vill jag ha din referens. Alltså då förstår jag att man så här, jag kommer inte hjälpa dig vidare.
Nej, för en sak man ska tänka på är ju faktiskt att när man är referens till någon så sätter man ju sitt eget namn lite på spel också. För om den här personen sen suger så kommer ju det nya bolaget tänka, hur fan kunde Madde vara referens till den här? Alltså jag litar inte på henne mer nu, för att det var ju helt fel det hon sa.
Sant. Så det kan faktiskt vara någonting här som är lite så att personer känner väl, eller den här chefen bara, men okej, byter in samma bolag, fine, gör det. Men jag kan inte säga någonting bra om dig, riktigt. Vad hemskt, men det
ja,
så...
Nej, man vet ju inte.
Ja.
Det är ju liksom inte... Det finns ju många sidor av myntet säkert. Alltså, det är svårt att säga bara att den här chefen har gjort eller fel är det inte heller, för det är som sagt, det är inget olagligt, man har inget tvång att lämna referens. Men det är ju svårt att säga, nej, så här skulle inte jag ha gjort eller så. Man vet ju inte, det finns ju jättemånga olika parametrar som spelar in.
Mm. Men det var just att, nu sa ju chefen så här, typ, jag vill inte hjälpa dig utvecklas utanför koncernen. Det är det.
Men
som
hade
låter
chefen
sjukt.
Sagt så, eller var det personen som har skrivit in som fick de vibbarna? Alltså, för det är också ganska stor skillnad att explicit säga det och inte.
Personen som skrev in skrev att chefen sa så. Sen kanske...
Jag tycker, alltså, när jag läser vad, exakt vad det står så tycker inte jag det nödvändigtvis måste tolkas som att personen har satt det. Jag vet inte.
Mm. Men någon antydan måste ju ha varit där, att det är det det beror på. För som jag sa, att hade jag inte kunnat ge en bra referens, då hade jag mer sagt att jag kommer inte kunna ge dig en väldigt bra referens, så det är bättre att du tar någon annan.
Mm. Men vem ska man fråga då egentligen? Vem skulle du fråga om du inte skulle fråga din chef?
Ja, men någon kollega som har en annan titel än jag, typ så här, kanske en testledare, en arkitekt, alltså sådana som jobbat nära mig men kanske inte direkt uppfattas som mina buddies.
Mm.
För att, men det kan kännas så här, ska jag ha dig som referens till exempel? Du är en jättebra referens för mig, för du känner mig bäst, men det är klart att du är
partisk
på min sida.
Ja, det känns som man behöver ha någon som står högre i rang liksom, på något sätt.
Ja,
eller inte nödvändigtvis högre i rang, men åtminstone alltså, som inte är på samma
annan roll.
Ja. Jag tänker, jag hade nog också kunnat tänka mig att fråga till exempel produktägaren hos min kund. För det är ändå,
absolut.
Visst, då avslöjar jag för honom att jag söker jobb och så här, men det är ändå, det är inte lika känsligt, för det är inte mitt närmsta jobb, utan det är, ja, jag är quote unquote bara konsultar, även om jag känner mig som en anställd. Men det hade jag nog kunnat tänka mig att göra. Eller från ett tidigare uppdrag också.
Vad tror du om att ta någon som man har varit... någon som man har varit mentor till? Eller om man är nu chef, att ta en anställd?
Om man är chef och söker nytt jobb som chef, så är det ju faktiskt väldigt relevant att ta en referens från någon som har haft dig som chef. För det säger ju jättemycket om hur bra man är som chef. Så det tycker inte jag är något konstigt. Men även där så skulle jag absolut inte ta det till en som jag är chef åt just nu. Alltså om min chef kommer och bara, mellan dig och mig så håller jag på att leta jobb här nu. Skulle du kunna tänka dig vad referens? Då hade jag bara så här, va? Jag tyckte det var så konstigt.
Det är faktiskt lite konstigt. Men det är konstigare i och med att, för det har ju, alltså chefens jobb ska vara att behålla mig.
Mm.
Om chefen signalerar att den vill bort så känns det konstigt.
Mm.
Men
det kan ju vara chefens drömjobb också, på samma sätt.
Jag hade ändå hjälpt personen om jag tyckte om chef, annars hade jag sagt att jag kanske kanske inte vill vara det.
Ja, det är svårt faktiskt.
Men jag har hört om folk som har lämnat någon som referens, som har gett en dålig referens.
Aha.
Och där tycker jag att, för då är man elak.
Ja.
Om man bara säger, kan du vara min referens? Och så säger de så här, visst. Och de vet att de kommer lämna en dålig referens.
Ja.
Då gör man ju det för att skada
dem. Ja, det är ju faktiskt ett aktivt val att sabotera, tycker jag.
Mm. Och hur mycket du än, okej, personen är typ, du bara, jag vet att det här är en barnpedofil eller något, jag vet inte. Så jag måste varna folk om den här personen. För att den, fine. Men om det är bara så här, det är en person som inte jobbar jättebra, eller bara är oskön. Alltså, om du inte har något bra att säga, säg det inte alls.
Å andra sidan, ja. Om du inte är bra, alltså om du missköter ditt jobb, ska inte andra få veta det då? Alltså, om du missköter ditt jobb, förtjänar du då en bra referens?
Jag tycker man ska säga det, att så här, jag kan vara din referens, men jag kommer till exempel nämna att du...
Du försover dig varje stand-up.
Ja, och då får man, precis, man ska inte säga, ja, nej, men det kan absolut vara.
Nej, såklart.
Men jag gör inte det för att så här, du vill inte att den andra ska få en bra karriär. Alltså, fan.
Nej, det är lite missunnsamt faktiskt.
Ja.
Som sagt, det ger ju bara dåliga vibbar till bolaget man själv jobbar på. Intressant etisk dilemma, eller vad man ska kalla det för.
Ja.
Mer såna här, skicka gärna in det. Det var ju inte en direkt fråga, alltså... Det är ingenting som vi kan säga rätt eller fel, men det är intressant att resonera kring det.
Mm. Mycket spännande.
Vi kanske ska göra en omröstning på Spotify också. Se vad folk tycker. Gör du chefen rätt eller gör du chefen fel?
Ja, jag kan lägga in det, för vi har ingen would you rather i det här avsnittet. Mm. Så jag lägger in den istället. Ja. Men ja, du och jag hörs ju nästa vecka i alla fall.
Det gör vi.
Kul att ha dig tillbaka. Mm. Och grattis.
Tack.
Till att bli mamma.
Helt att vara tillbaka.
Mm.
Okej, vi ses allihopa. Ha det gött.
Hej då.
Hej.